Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
God dag kära lyssnare, hoppas ni har en underbar decemberdag framför er. Ni kanske redan haft en decemberdag beroende på när ni lyssnar på det här. Det är dags för Hockeystudion att prata om det som vi tycker är bäst i hela världen, nämligen ishockey. Hur har din vecka varit, Kolan?
Nej, men den har varit väldigt bra. Mycket hockey, många träningar på is och sen har jag fått spela själv också. Så det är roligt.
Ja, säger väl som den här Thomas Ledin sa, vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Vad gör du nu för tiden? Alltså vad sysslar du med? Förutom att du är poddstjärna.
Ja, men jag är anställd av Leksands IF, så jag jobbar ju mestadels tillsammans med masken då på våra juniorer, Team Leksand, de som går det lokala hockeygymnasiet. Och sen hjälper jag till lite på damsidan och sen har jag hockeyklass också. Så att det är det jag sysslar med på dagarna. Och sen nu har jag gjort comeback i division 3. Så jag har att göra på kvällarna med.
Är livet roligare nu än när du var liksom aktiv hockeyspelare?
Nej, det vet jag inte. Det är två olika saker. Jag kände ändå att jag var väldigt klar med hockey på elitnivå när jag slutade. Sen tycker jag att det här är otroligt roligt att bara få komma ner i ett omklädningsrum och ha det surret som man har. Fokuset ligger ju inte på att man ska, i mitt fall, att jag ska bli bättre på ishockey, utan det är bara roligt att vara där och prata med killar och lära känna nytt folk och sen så gå ut och spela någon match då och då.
Ja, vad roligt. Har ni chans att gå upp till division 2, tror du?
Ja, det är klart vi har.
Ja, och vi önskar lycka till och vi får följa upp hur det går med hockeykarriär 2.0. Hur har din vecka varit, Abris?
Det har varit mycket hockey, känns det som. Man märker när det växlar upp till 3 matcher att det blir lite annorlunda. Det går inte att såsa i början på veckan, utan det var full fart på krislagen direkt där från tisdag, torsdag, lördag.
Mm. Du är ju placerad i, eller du bor i Gävle, så att du av naturliga skäl kollar oftast på Brynäs matcher. Hur mår Brynäs nu då? Hur är liksom stämningen i föreningen och i staden?
Ja, alltså allt är ju relativt, men det har ju varit, med tanke på hur det har varit de senaste åren, så skulle jag vilja säga att det är snudd på lite harmoni faktiskt. Och tycker väl att de spelar helt okej också. Sen har ju Mikko Manner har ju verkligen gått hem i stugorna här. Det känns som att han sprider ett lugn med sitt sätt att vara, och tycker väl också att de spelar helt okej tillsammans. Sådär. Det är ju inget, jag menar, de har ju inte material för att vara topp 6, men just att de kan undvika de där kvalplatserna. För jag tycker de jobbar rätt okej tillsammans och de skapar rätt mycket framåt och släpper inte till så mycket bakåt. Så att försiktig optimism skulle jag vilja säga att det råder i staden.
De tog ju en viktig 4-0-seger mot Djurgården i lördags. Och det gör ju att avståndet ner till den här kvalsträcket ökade och att det blir lite mer lugn och ro. Annars, som du säger, Abris, det rusar på nu. Vi är snart inne halvvägs i hockeysäsongen och det är 3 matcher i veckan nu fram till juluppehållet. Vi har lite Champions Hockey League nästa vecka här som stör. Och sen har vi ett jullov med Channel One Cup och sen drar det igång på andra dagen igen. Och sen är det full raketa fram till OS. Vad tyckte du var helgens hockeyhändelse? Vad var det som gjorde, vad fick du mest puls av den här helgen?
Den var till mig kanske, eller?
Ja, jag tänkte det här som du
är ja, ute bevakar. Ja, jag för att du sa det. Ja, exakt. Ja, jag känner ju också att det är lite så här det är ju inte så sprudlande hockey just nu och sådär. Jag tyckte väl att ändå att det fanns ett visst intresse med Rönnbergs utspel där med bedömningen. Gick jag igång lite grann på, måste jag säga. Så att det var väl det är alltid uppfriskande när det blir debatt runt grejerna.
Och en liten resumé där är ju då att Frölunda mötte ju Linköping i lördags i Skandinavium, såklart. Många av topplagen har ju en form som är lite upp och ner, det vill säga vi trodde ju förut att Frölunda skulle liksom bara dra ifrån, rusa ifrån, men det har de inte gjort, och nu torskade man på hemmaplan då, 1-2 overtime mot Linköping, och efter matchen så var Rönnberg förbannad på domarna. Varför var han så tjurig för igen, får du säga, Rönnberg på domarna?
Ja, han tycker ju att den här bedömningen mot spelförstörande moment, att ribban har höjts lite för högt där, tycker han. Och han tycker väl att han har att det varit så under stora delar av hösten, och att han även har påpekat det under de här sporter, ja, tränarträffarna eller vad det är med domare och sådär. Ja, i alla fall där klubbarnas representanter och domarna träffas då. Men att det inte blir något bättre, utan att det är alldeles för mycket spelförstörande moment helt enkelt.
Det här är ingenting som vi har bestämt att vi vill ha i SHL, sa Rönnberg i Simor. Hade han sagt så här, tror du, den gode Roger, om Frölunda hade vunnit, Kolan?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Men jag håller inte med han. Jag tycker faktiskt att domarna har ganska bra koll på spelförstörande moment. Jag upplever att det har blivit bra mycket bättre de senaste 5-6 åren. Sen kanske de kan ta ännu mer, det vet jag inte. Men ibland känns det som att man kan inte ta fler utvisningar heller, för då blåser man sönder matcherna. Så jag tycker i alla fall att de ligger på en ganska bra nivå. Sen var det ju såklart utvisning det här som blev, och sen var det målat andra hållet. Så det var ju helt fel i matchen. Men överlag så tycker jag ändå att de har en ganska bra nivå, domarna.
Nu kommer väl folk tycka att jag är världens sämsta förlorare, och det är jag nog, men jag skyller inte förlusten på domarna. Men vi behöver hitta sätt att spela. Om det här ska bli tillåtas behöver vi då hitta större och starkare spelare. Han har lite självinsikt i alla fall, Roger. Men Kolan har ju en ganska stark åsikt här. Vad säger du? Vad är SHL-hockeyn och hockeyallsvenskan hockey på väg någonstans, Abris? Är vi tillbaka i 80-talet liksom med hakningar och slashing och sådär?
Nej, jag är mer på Kolans linje än på Rönnbergs faktiskt, måste jag säga. Jag tycker väl också att det är klart att det har varit vissa dippar i någon match, och det finns händelser naturligtvis då med Brock Little som är solklar utvisning. Men nivån i stort så tycker jag att man är ganska bra på att ta de här som är upp mot handskarna och sådär. Vi har ju testat det här med att ta för allt också, va? Över 2 år sedan nu eller vad det var, och det blir ju inte heller bra. Det måste vi ändå erkänna, att det, som varje lite slag på klubban blir en utvisning. Det kanske låter jättebra och sådär, men i praktiken tycker inte jag det fungerar något bra, utan man måste hitta en balans där, och jag tycker som Kolan faktiskt att de har gjort det ganska bra. Sen pendlar ju nivån, tycker jag, ganska mycket mellan domare och domare i SHL också. Det har ju blivit dels det här med 4 domar som har varit ett tag nu några år, men också en liten generationsväxling där det har försvunnit många tyngre namn och kom in lite yngre, och man har fått fyllt på. Jag tycker att det varierar ganska mycket beroende på vem som dömer också. Jag gnäller ju faktiskt nästan aldrig på domaren, Thomas. Det måste du faktiskt säga åt mig, varken i kröniker eller i tweets eller någonting. Men Brynäs Djurgården där var liksom för dålig nivå åt båda håll, ska jag säga. Så att jag tycker,
men var det jämnt åt båda hållen, eller var det något som blev fel för det?
Nej, det var så mycket dåliga och felaktiga domslut åt båda håll, så att det var ingen som var felfördelad. Däremot så var ju Brynäs mycket bättre på att utnyttja de powerplay, eller inte powerplay, som de fick än vad Djurgården fick. Men de fick exakt samma chans båda lagen, så att, på grund av de här grejerna. Men att så där ska det inte behöva se ut. Det var inte SHL-mässigt, tycker jag, på bedömningen.
Vi måste ju ta in, alltså, vi har en hockeyspelare nu som har en lång SHL-karriär bakom sig. Vet du när du gjorde din första SHL-match, Kolan? Lite erfarenhet nu, så vet jag att du inte är någon sån där kille som har stenkoll på årtal, men jag har facit framför mig ifall du vill fråga mig när du gjorde elitseriedebut.
Vilket år?
Ja, vilken säsong?
Nej, det vet jag inte. Jag skulle kunna tänka mig att det kan ha varit 0-2.
2002-2003 i Brynäs var det då?
Ja, mot Timrå var min första match, tror jag. Timrå hemma.
Ja, ja.
Har jag för mig att jag gjorde.
Min frågeställning var lite så här. Om du jämför hur högsta serien, det vill säga elitserien slash SHL var 0-2-0-3, 0-3-0-4 när du spelade för Brynäs där. Och sista säsongen här med Leksand. Vad har förändrats i att utmaningen att vara back och möta forwards? Vad fick du göra förr och vad får du absolut inte göra idag? Och kan du ge något konkret exempel till våra lyssnare vad som har försvunnit?
Ja, framförallt så är det här när man gick ut i hörnen och skulle stoppa forwards så kunde du ju omfamna dem. Du kunde sätta klubban och använda den som, du vet, när du gör en sån där riktig björnkram. Sätta klubban mot sargen. Och idag så fort du lägger armarna runt en spelare så blir du utvisad. Och det här var ju en sån grej som vi stora backar kunde dra ganska stor fördel av. För du blev aldrig utvisad.
Kan man
kalla
det för ryggsäckshockey? Kan man säga så?
Det kan man absolut göra. Så det var ju framförallt en sak. Och sen är det ju också mycket det här med boxa utspel som var... Det var ju tillåtet och göra precis vad som helst. Det har de ju också försökt att stävja i olika grejer, men de får inte riktigt någon bra koll på det, tycker jag fortfarande.
Vad är boxa ut om du förklarar för mig och Gärda 80 år i Ljusdal här?
Nej, men det är ju om pucken har varit ute i hörnet så kommer den upp till en back i anfallslaget då. Så ska den forwarden som jag som försvarsspelare har varit och kampat med i hörnet, vi ska ta oss in på mål. Och boxa ut i det här läget är ju när jag ser till så att han inte tar sig in framför mål, utan att jag håller bort han från målet så att målvakten ska få frisikt. Det är det som är boxa ut. Och förr så kunde du göra precis vad som helst. Och nu försöker de ju med att man ska ha blicken mot spelet till exempel. Det ska bli lättare för anfallarna. Och det känns ju som att alla regeländringar som vi gör är ju för... det gagnar ju vårt anfallsspel. Och det är ju bra, för folk går ju dit för att se... Jag menar, man vill ju egentligen inte se backar som står och boxar ut eller backar som står och kramas i hörnet, utan... Man vill ju se Ryan Lash slå de här passningarna, öppna upp ett försvar och så vidare. Så det är väl... Hockeyn har ju förändrats till det bättre, och jag tror att någonstans där i mitten, ska jag säga, vid 2010 och framåt, så hände det ju någonting där nästan alla stora backar försvann. De här äldre, det funkar liksom inte längre. Spelet utvecklades alldeles för mycket och forwards blev väl för snabb, och så fick man inte hålla på och hakas längre, så det var många karriärer som fick avslutas där.
Men kolan 104 kilo var i alla fall med till 2020.
Ja, det får jag väl ändå ge mig själv en klapp på axeln, att jag var väl ändå en av dem som klarade av att ställa om till det nya spelet, trots att jag absolut inte har varit någon raket på skridskorna. Så jag ger mig själv en stor klapp på axeln.
Om vi försöker få in Abis här då. Rönnberg var ju, på något sätt, det är en sak, men det är oftast, det blir ju som lite populärt kanske på den här årstiden att sätta press på domarna. Klarar domarna stå emot sånt här, Abis, tror du? Eller nästa match som Frölunda spelar, kommer de få lite fördel för att de har läst de här artiklarna som flög överallt att de inte tar rätt utvisningar mot Frölunda?
Det kan nog bli precis tvärtom också, minst lika gärna. Jag tror domarna kanske är än mer noga med att försöka visa att man inte faller för trycket från Rönnberg, vilket kan innebära att man kanske, att det kanske till och med motarbetar syftet som de har i det här. Jag ser mer en frustration. Jag såg ju stora delar av den matchen. Jag var tvungen att sticka upp på rinken en sväng där och till kvällsmatchen, men alltså det är ju en frustration också med Frölundas spel. Det kändes lite grann igår som det kanske såg ut stora delar av förra året, där man går ut och gasar från början men inte skapar speciellt mycket, och där motståndarna gör första målet och sen så håller man på och försöker, men det är väldigt trubbigt och uddlöst liksom. Jag menar, normalt sett ska ju Frölunda göra en hel del mål på Linköping på hemmaplan, oavsett om Linköping får göra någon liten hakning extra eller någonting sånt här. Men jag tycker mer att det liksom är lite soppatorsk där i deras offensiv faktiskt, som handlar väldigt mycket om, tycker jag fortfarande, om att sätta press och sådär. Och det, nej, jag tycker många motståndare blir bättre att läsa av dem där också. Och när de inte har sitt powerplay som de får utdelning i, så blir de sårbara.
Frölunda har nu också tre förluster på de senaste fyra matcherna. Eller räknar jag fel nu? Ska jag dubbelkolla lite på det här. Har du facit exakt, Abris, här eller hur?
Ja, de har väl tre enpoängar, va? Om inte jag helt fel på det. Så det är tre raka förluster i alla fall på den här veckan. Och så har det väl blivit...
Torsk i Linköping 1-2 overtime. Torsk mot Luleå borta. Torsk mot... precis, man har tre matcher med kryss där bonuspoängen gått till motståndarna, kan man säga. Liksom.
Och man har mål framåt.
Man har inte tagit en trepoängare sedan den 20 november då. Hemma, man slog Växjö hemma med 5-2. Nu har man Leksand i Champions Hockeyliga två matcher, plus att man har Leksand också i SHL. Så att det blir en spännande vecka och hetsig vecka. Marcus Högberg var helt grym i Linköping, ska sägas. Men det som är fascinerande med Frölunda, Kåland, är att de fortfarande toppar SHL. Det spelar ingen roll. Men det känns som att tabellen har blivit oerhört jämn nu, så att säga. Med tanke på att Frölunda, Rögle har tappat lite poäng, och de här Skellefteå, Luleå, Örebro och Oskarshamn har närmat sig, ja, de här tre topplagen, Frölunda, Rögle, Leksand då, som låg i topp tre, ja, kanske för två veckor sedan.
Vi pratade väl lite grann om betydelsen av november månad, vilka lag som går bra, vad det kan ge resultat i tabellen. Och vi kollade på kanske Timrå då, framförallt, som var helt... Jag har ju en av de som har sågat Timrå. Nu är de hetaste ligan och är på väg uppåt och sitter väl snart på säker mark om de fortsätter spela så här. Så flera lag också. Oskarshamn går ju fortfarande väldigt starkt. Så jag tror just kunna hålla i nu fram till uppehållet är ganska viktigt.
Som sagt, var det några matcher kvar tills halva serien är spelad. Men jag tänkte ändå att vi skulle göra på en liten halvtidssummering av SHL, gå igenom lite vart som några punkter som vi vill sätta ner foten på, och då har vi alltså bedömt den här hösten, kan man kalla det för. Och Abris, du fick uppgift att ta ut bästa och sämsta värvning i SHL, och det får ju vara innan säsongen och under säsongen och sådär. Vad har du för plocka fram för godbitar där?
Ja, vad vill du att jag ska börja med?
Du får ett helt fritt val. Du har ett helt smörgåsbord framför dig. Kolan, nu när du börjar bli lite kvällstidningsjournalist här. Vilket plus tror du hade sålt mest? Bästa värvning eller sämsta värvning?
Sämsta värvning, såklart.
Bra.
Är det så då? Jag vet inte fan.
Enligt våra redaktörer så är det ju så då.
Om du använder ordet flopp, ja, så...
Positiva löp sålde ju alltid bättre än negativa löp i alla fall. Tidigare. När pappersstyrningen var viktig.
Ja. Vi får dra det ett varv till i alla fall. Med redaktörerna. Det finns i alla fall en liten mystik och stämning över de här flopparna. Ja, du vet. Största krislagen och så vidare. Men kör, Abis. Vad har du tagit fram ur gottepåsen?
Ja, alltså jag börjar med sämsta värvningen, och där finns det ju några namn som poppar upp. Ben Thomas i Leksand är en sådan. Jadon DeShane.
Jag måste säga att Ben Thomas har varit jäkligt bra på slutet. Han har varit bra på slutet.
Men han är inte aktuell för de första plats här ändå. Jag bara spånar lite namn nu så här. De matcher jag har sett, han har inte varit bra. Men Ben Thomas, Jadon DeShane. Men de två som jag tycker utmärker sig är väl liksom, det är Brian Gibbons i Linköping och det är Peter Holland i Djurgården. De två gör upp om första platsen. Gibbons, över 200 NHL-matcher, bra rekord i Europa och allting. Jag har gjort en poäng på 17 matcher. Men jag tycker ändå att han får stryk där av Peter Holland till Djurgården. 325 papp i månaden.
Du har någonting emot. Du har en hänga på Holland, va?
Nej, men jag tycker inte han är bra. Jag tycker inte att han är bra. Alltså. Sen är ju Djurgården. Jag tycker han ser seg ut. Han är en jättedyr spelare. Det här matchstraffet som han tog också. Och långa avstängningen. Som det är ju... Nej, han har ju inte alls varit det Djurgården hade behövt, om vi ska vara helt ärliga. Så för mig blir han den största floppvärmningen den här säsongen, faktiskt. Hittills. Ni får gärna komma med inspel där om ni har egna favoriter på den här. Eller har jag glömt någon, eller är det någon som känner att den där är ju ännu sämre?
Vi glömmer ju väldigt snabbt, gör vi, när någon spelare har fått lämna ett lag, typ Lorito som har fått lämna i Djurgården. Där, man glömmer ju de här namnen, de liksom finns inte riktigt. Så att det är ju lätt att glömma någon som har varit kort tid i en klubb och sen bara försvinner bort. Då. Visst hade Oskarshamn någon spelare också där, om jag minns rätt. Alltså, man klickade snabbt innan klockan hann slå 6:30. Då. Det som är fascinerande...
Vem var det?
Nej, jag vet inte, bara något som...
Nej, Oskarshamn lyckas ju med allt, känns det som. Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Jag hade ju han... Jag kom inte på att de har skickat någon.
Ja, men Lorito fick ju kicken från Djurgården och så vidare ganska snabbt. Holland kan jag nog tycka att han har en ganska otacksam uppgift. Att han har nog inte fattat vilket typ av lag han har kommit till. Han har ju kommit till största krislaget vi har haft i svensk hockey på många år, om vi ser till poängskörden. Och han är kanske inte en sån spelare som gör sig en lagspelare bättre. Han kanske behöver någon bredvid sig som drar med honom. Och Barry Smith, och sen så blev han borta och så vidare. Men sett till hans CV så ska han ju producera mer. Men jag vet att du sa till mig, Abes, alltså innan han hade spelat sin första match, att undrar hur det här går. För du hade lite kontakter i Tyskland där det var lite rykten att han kanske inte var den liksom ödmjukaste hockeyspelaren.
Och jag vet inte om det var Tyskland, men vi säger väl att det var Tyskland. Det låter som att vi skyddar våra källor bra om vi säger Tyskland i alla fall.
Ja, utomlands kan vi vara överens.
Utomlands kan vi säga att det var. Ja, jag tror inte att det var i Tyskland, vad jag vet. Men oavsett så, nej, det var lite varningsklockor där, och det visste Djurgården om också. Men han är ju samtidigt en skicklig spelare. Jag lägger väl inte hela skulden på honom. Det är klart att det är ju ett haveri till stora delar av Djurgårdens höst här. Och det är ju inte så jättemånga som har stuckit ut på ett positivt sätt. Men det är klart att med de förväntningar som ändå var på honom och det man har betalat och så vidare, så är det ju för mig en jätteflopp.
Och så till den som säljer mest löp då, enligt Abris, den mest lyckade värvningen.
Ja, här finns det ju lite olika parametrar att ta hänsyn till naturligtvis. Jag kan ju tycka att en sån som Ryan Lash har ju betytt otroligt mycket för Frölunda. Jag tror han var inne på varenda powerplay-mål de har gjort och sådär. Samtidigt är han väldigt dyr. Jag gillar ju båda målvakterna, som nordamerikanerna som kom hit, Matt Tompkins och Strauss Mann. Relativt billiga målvakter som har gjort det superbra, tycker jag. Som jag blir imponerad av när jag ser dem spelar också. Linus Karlsson i Skellefteå är ytterligare en riktigt bra värvning, tycker jag. Men den jag har fastnat för är ändå otvivelaktig etta på min lista, och det är Patrik Karlqvist. SHL-debut som 29-åring, 28 poäng på 25 matcher. Jag vet inte exakt vad han tjänar, men säg att han har en 50-60 000 kanske i Oskarshamn. Jag tycker det. Alla bockar för en riktigt bra värvning där. Och jag tycker det är ju, jag gillar ju Karlqvist också. Jättebra person som unnar den här framgången. Och visar dessutom att alla resor kan vara olika.
Ja, och vi har ju varit lite tuff mot de här. Oj, det är så svårt att ta sig från Hockeyallsvenskan till SHL. Men nu har du väl samtliga de här tre från Modo. Tambellini, Jonathan Jonsson och Karlqvist. Alla tre har ju lyckats nu i SHL och gjort det med bravur.
Ja, hade Jonsson och Tambellini varit nyförvärv i år, så hade de varit med och slagit sig på den här platsen också. Nu har ju de varit i SHL varsin säsong extra. Då, så att, de är superduktiga. Det har ju Kim Rosdahl och Fredrik Olofsson också från Modo där, som jag tycker gör det otroligt bra i Oskarshamn.
Bra plantskola, och nu går de ju riktigt bra också i Hockeyallsvenskan. Vi ska komma in på den divisionen i serien lite senare. Kolan, du fick också lite hemläxa i vår halvtidssummering. Du ska se ut, du ska utse höstens bakslag och höstens roligaste. Du hade lite fritt spelrum, det vill säga du behövde inte köra sarg ut, utan du fick laja med pucken precis som du ville. Vad har du hittat för roligt i din hatt?
Nej, men bakslag, då behöver jag inte gå så långt, utan vi stannar här Leksand Mora. Utlåningen av Daniel Ljunggren slog ju inte jättebra ut. Det kändes som att några personer hade glömt att fundera på hur det skulle tas emot utav fans och sponsorer och så vidare. Så det får bli säsongens bakslag.
Båda lagen förlorade också. Leksand vann ju inte en match med Ljunggren i lagen, och Mora gick som ett sänke där också. Tanken var ju att han skulle komma tillbaka till Mora, den gode Ljunggren, och var full av SHL-energi, men ja, så var det inte.
Nej, precis. Det slog inte så väl ut. Roligaste, då har jag två saker. Eller, jo, det har jag. Bland annat att publiken fick komma tillbaka. Det tycker jag är jättekul. Men även den här Ella-dagen som Rögle hade här för inte så länge sedan. När man...
Var det bara jag som grinade när jag såg det inslaget? Eller hulkade ni er också när ni såg det?
Ja, jag gjorde det med. Det är hemskt där.
Det går inte att se. Det går inte att se. Jag vet inte om man är mesig eller om man bara är sund. Jag vet inte. Jag kan inte se sånt där.
Nej. Nej, men man börjar ju tänka in om man själv skulle hamna där. Jag gör det i alla fall. Det går inte att komma ifrån. Det är sorgligt.
Jättebra av Rögle att ställa upp och göra sitt bästa för att hjälpa de personer som inte är lyckligt lottade som många andra är. Och du tänker alltså även på att det här med publiken kom tillbaka. Du menar att restriktionerna förändrades så att man fick ha utsålda hus i SHL. Visst är det du tänker på?
Ja, precis. Och det kanske blir nästa bakslag nu då. Att det börjar ske saker där och pandemin speedar på. Att vi får sänka taket med publik igen. Det hoppas jag att vi slipper se.
Var ni på någon match? Har ni varit på någon hockeymatch när det varit nya restriktioner, Abris och Kolan?
Jag har varit det.
Hur var det? Vad var det för skillnad?
Ja, skillnaden var i Timrå för jag var tvungen att visa mitt vaccinationspass. Medan i Gävle så behövde jag inte göra det. För där betraktades jag som arbetare. Så var där och gjorde mitt jobb och då ska man inte behöva göra det. Men Timrå, jag vet inte, de pratade om att de hade nog gjort ett misstag där, att även journalister skulle visa upp sitt covidpass. Men det gör jag så gärna så att det var inga problem. Men det var lite olika erfarenheter på två arenor.
Men gick det smidigt? Kom folk in? Alltså när matchen startade, var det långa köer? Och kommer det här tära sönder klubbarna att stå och hålla på och skanna en massa koder inför matcherna?
Alltså, jämför man med vilka problem det var förra säsongen, så känns det väl här som en baggis på något sätt. Det är väl bara att folk, så fort man kommer in i det, jag hade faktiskt ett utgång, ett sånt där covidpass, jag fick ladda hem mitt då, så det tog väl några sekunder extra. Och det var säkert inte jag ensam om. Så det är väl lite ringrostigt kanske på både publik och arrangörer i början. Men det ska inte behöva betyda något det här. Det ska gå ganska smidigt framöver, tror jag.
Jag tycker det är konstigt att de som jobbar på match, hockeyspelare, funktionärer, media med mera, vi kan vara vaccinvägrare och ändå få komma in, men de som betalar 400 spänn för att se matchen, de får inte göra det. Ja, lite knepigt.
Men kan du kräva det? Det är ju som en arbetsplats liksom. Jag tror inte du kan kräva.
Jo, det finns säkert regler. Jag håller med, men jag kan tycka, lyfter man sig lite ifrån och kollar från helikopterperspektiv, så är det lite knepigt, kan jag tycka.
Det finns många saker som är ganska knepiga med, va?
Jo, jag var på julmarknaden i Gamla stan idag. Jag kan säga att jag har aldrig sett så mycket folk på så liten yta. Och jag fick nästan krupp av alltså, det gick knappt att gå någonstans. Jag sa, vi måste gå härifrån, det går inte, jag fixar inte det här. Och det är ju lite oro för smitta och så vidare. Och där behövde man ju inte visa upp någon QR-kod eller någonting, utan där var det bara fritt fram och stå. Andas på vem som helst då, och sådär. Så att, men är man över 100 pers på Hovet eller Globen eller Skandinavium, då, då är det andra regler som gäller. Nu ska vi inte vara allt för negativt. Bra jobbat, Kolan. Var det svårt att ta fram det här?
Ja, jag tyckte jag hade de svåraste punkterna. Men det blir ju alltid så. Du brukar skicka det svåra på mig.
Ja, precis. På rookien i gänget.
Ja, för att jobba hårdast.
Jag gav mig själv uppgiften att dela ut årets MVP, alltså Most Valuable Player, och årets händelse i svensk hockey. MVP är ju sådär, jag gav den till mig själv för att den är kanske lättast och roligast då. Därför tyckte jag att den passar mig att ta ut. Jag valde väl kanske mellan, jag älskar ju alltid Brock Little. Han gjorde ju fantastiskt bra mot Frölunda. Jag tycker det är så kul att se honom på isen. Jag tycker det är så kul att se hans målgester. Han gjorde väl den här cellen i målgesten nu när han kastade upp handsken och liksom sköt efter den här i Göteborg senast. Jag tycker om hans energi och glädje. Och han är ju lite MVP för Linköping. Jag vet inte hur många matcher jag sett han som han har avgjort genom åren. Sen är jag förtjust i den du nämnde, Abris Ryan Lash. Men den jag valt nu, och det är enbart på grund av hans målkunskap, att han är så oerhört skicklig på att sätta puckarna. Jag har aldrig varit med om en kille som bara behöver en halv chans och sen bara nyper till den. Och jag tänker på Max Vernon i Leksand, som jag såg någon Simor grafik där, att fortsätter han som har gjort nu så kommer han komma in på plats 3 bland alla tiders målskyttar under en säsong i SHL. Och det är ju givetvis guden Håkan Loob som leder den listan. Men det här var ju ingenting som man kanske liksom riktigt trodde skulle kunna ske 2021 eller 2022, när hockeyn är helt annorlunda än det var förut. Men Max Vernon för mig, han är MVP, och det är bara på grund av hans kunskap och skicklighet när det handlar om att sätta dit pucken. Du har ju följt honom på nära håll, Kolan. Vad går du igång på när du ser honom?
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men framförallt hur han nosar sig till de här lägena. Det är inte, han gör ju en del frilägesmål, men han hittar ju alltid åkvägar så han kan få pucken i slottet. Han spelar ju med Camper och Sacke nu, alltså han får ju väldigt bra passningar, men han är för jävlig på att hitta ytan, skapa sig själv tid också att kunna sätta dit de här målchanserna. Så han gör ju inte bara, som vi säger, mål på frilägen, utan han hittar in i, och han tar sig dit. Han åker förbi backar, åker runt dem, så han är ju inne i skiten också. Så han vill verkligen göra mål, och det syns ganska tydligt.
Och snabb på dörren.
Ja, nog fruktansvärt. Det är nog få som, det är han och Nygård som, de är väl lite lika skulle jag tro.
Och den här säsongen har ju Max varit en bättre målskytten. Vår kollega Mattias Karlsson, alltså din namne, Kolan, noterade att han sätter puckarna väldigt ofta mellan benen. Jag bollar mot dig, Kolan, igen där. Försökte avvisa att jag inte får in det här, men jag bara känner hur, vad tänker man i liksom frilägen och så vidare? Vad liksom, så här, du har väl också haft en friläge. Vad är det som gör just att man, att han väljer, och kanske många andra sätter det mellan benen? Det är lite ovanligt att göra det. Ofta så siktar man på kryssen eller någon dragning, backen får dem. Han skjuter ju liksom lite tidigt i steget, för att prata fotboll, mellan benen på målvakten.
Till att börja med så frågade du fel person, för jag kom ju i stort sett aldrig fri. Så
ja, jag vet. Men jag kände ändå att din karriär här var kanske var lite... Ja, men Abis har varit forward. Vi bollar in Abis.
Ja, exakt. Ja, vad fan, får inte jag för att svara på det? Ja, nej. Ja. Jag var ju så vass målskytt. Nej, men så här tror jag det är. Det som är, alltså, mellan benen är ju ett bra ställe att skjuta på. Problemet är att det ser så jävla dåligt ut om man missar den. Jag var ju en sån här som aldrig vågade chansa mellan benen, för det kände att så här. Men de här målskyttarna som är så här skickliga och liksom har den här precisionen och självförtroendet och så, de vågar ju gå också på det här mellan benen. Och som du säger också, att man skjuter i ett lite tidigare skede, eller ett lite annorlunda skede än vad målvakten förväntar sig, mitt i skäret eller liksom bara ett snabbt avslut och sådär. Då finns det ganska mycket plats där. Men det ser jävligt töntigt ut när man missar de där mellan bena grejerna. För då ser det ut som att man skjuter liksom så här mitt på målvakten ungefär. Liksom. Så det tror jag är en stor anledning att de här skickliga målskyttarna kan gå på det. Det är ju lika de här 3 decimeterna ovanför isen. Även om det har blivit lite mer utbrett nu. Men det är också en sån här... Missar du där med några centimeter så är det, ser det ju också ut som ett ganska dåligt avslut. Då är det ju bättre att sikta på kryss och skjuta precis över eller något sånt här. Och då ser det ändå lite häftigare ut. Det smäller lite i plexit och så. Så att det känns som att det är nära. Så det var min teori. Vad tyckte du om den?
Nej, jag håller med.
Ja, men det är bra. Men om vi nördar ner oss lite där i avslutan. Går pucken under målvaktsklubban eller över målvaktsklubban? Liksom mellan benskydden, eller vad sätter han dem? Är det någon som har liksom studerat det här?
Över, va?
Den går ju över oftast, ja. Annars kör ju målvakten fel. Så att det är ju,
ja, jag funderar på om det är att målvakten rör sig lite bakåt och lyfter på spaden, att det är det som gör. Men det måste ju vara att han har en sweet spot, att han siktar. Hur hög kan en målvaktsklubba vara?
En dess kanske? Strax under?
15. Ja, kanske 10-12.
Men det måste ju vara att han siktar då, vi säger 13 cm ovanför isen hela tiden i mellanbenen, för där finns det ju, där är det ju en öppning i alla fall.
Och ja, målvakterna... ett tag är det ju det. Oftast går de ju ner målvakterna, va? Så att det blir ju stängt där om man skjuter i fel läge liksom. Det gäller ju att överraska när skottet avlossas också lite grann.
Målvakterna ser ju också väldigt dåliga ut när man gör mål mellan benen.
Mm. Ja, för de står still och liksom, ja, på hälarna bokstavligen då.
Ja. Mm.
Men det krävs en viss skicklighetsnivå. Ja, fortsätt.
Ja. Men målvakterna borde ju lära sig här, i alla fall målvaktstränaren borde ju lära sig här när man gör någon typ av
vidare. Ja, men det är ju som med alla grejer, att du drar ju det där täcket hela tiden. Det är klart, det finns ju alltid någon fläck som du inte kommer åt och försvara. Det är ju som den här debatten med att målvakterna sitter ner. Alltså jag menar, ja, det är klart, men de räddar ju mer ändå om de går ner än om de skulle stå upp hela tiden. Det är ju ganska självklart, och det är ju samma sak med det här. Det är klart att de vet att det kommer, men de måste ju också lämna en liten lucka någonstans. Känner ju, men det ska till väldigt mycket skicklighet för att sätta dem på de här ställena, om det så är högt upp i krysset i första stolpen eller mellan benen eller sådär. Så att det är ju den yta som de ändå känner är liksom svårast att göra mål på.
Vi får se om hans mål, vad ska man kalla för fyrkeri, fortsätter den här säsongen. Nu ska han ju mäta med Tomkins troligtvis i 3 matcher. Det är ju inte lätt att göra mål på honom. Som höstens händelse, eller säsongens hittills händelse, så måste jag liksom nämna en klubb som har varit med om så många knepiga, konstiga händelser under hela hösten här. Och det är ju Djurgårdens IF då. Det som de har varit med om från säsongen startade. Rekrytering av Barry Smith, William Eklund drog till San Jose, klubben hade ingen aning om det. Vi har Lorito som fick lämna, vi har Sörensen som kommer in. Vi har Peter Holland-debatten där han försvarar fighting på isen. Och vi har Barry Smiths sorti, vi har Falk som ska ta över laget. Vi har att de ligger sist i SHL. Och vi har det som vi ska prata om lite senare också, med det som händer runt Linus Widell. Jag behöver inte nämna mer om det, men det har varit så många saker både på isen och utanför isen, och det, för mig saknar det motstycke under alla de åren som jag bevakat, att en klubb är med om det här som sker hela tiden. Det är så konstiga saker också. Vi har också det här att Linus Widell inte fick spela på grund av några supportrar tyckte att han inte skulle spela mot den här viktiga matchen mot Malmö då, som var en, kan man kalla det för 12-poängsmatch eller vad man ska kalla det för då. Så Djurgården är för mig liksom årets händelse som, och det kommer kanske vara hela säsongens händelse när vi summerar säsongen 2021-2022. Man ligger, jag tror, 8 poäng från säker mark. Ingenting talar för att man ska kunna hämta igen det där, och det är väldigt svårt också att hämta igen 8 poäng på 26 matcher. Hur man än vrider och vänder på allting så ska man förbi inte bara ett lag utan två lag och innan man kan andas ut. Och det är oerhört tufft. Och nu tappar man ju också William Eklund på JVM. Man vet ju inte vilken form han är när han kommer tillbaka med ny jetlag igen och så vidare. Så att det är för mig årets händelse. Vad, har ni någonting som ni tycker att, ja men Ros, varför nämner du inte det här? Är inte det helt fantastiskt det som har skett?
Ja, alltså du får väl, Djurgården är ju svår att komma runt. Det måste jag hålla med om faktiskt. Det är ovanligt. Vi sa ju det med Brynäs säsong förra året att det kommer ju aldrig att hända något liknande. Det kommer aldrig att kunna vara en klubb som drabbas av så mycket konstiga grejer. Men Djurgården är på god väg att... Brynäs höst var ju fram till jul var ju extremt lugn jämfört med vad Djurgården har varit hittills. Så det är möjligt att de kan matcha den och att vi kommer att se efter den här säsongen att Djurgården 21-22, det kommer vi nog aldrig att få uppleva igen.
Är det inte lite konstigt att det är såna här klubbar som hamnar i den här sitsen? Ja, Brynäs förra året och så Djurgården nu. Att det är ändå så här jätterutinerade klubbar som har funnits så pass länge och varit med så länge. Jag hade kanske inte tyckt det var så konstigt om det var några som precis har kommit upp i SHL och så blir det fullständigt kaos. Men det är ju klassiska klubbar.
Jag tror att man måste vara väldigt noggrann som klubbledare. Alltså som sportchef, klubbdirektör, även som tränare, assisterande sportchef. Att inte, eller vara noggrann varje dag med varenda värvning, med varenda sak som sker. Börjar man tumma lite och slarva med ett nyförvärv, typ som Peter Holland, om vi nämner honom. Att det är så lätt att det får såna stora konsekvenser. Även det vi ska prata om senare med Linus Vedell och den här kaptensrollen och så vidare. Så att måste vara noggrann hela tiden. Och man kanske inte var tillräckligt noggrann när man rekryterade Barry Smith heller. Det är lätt att säga nu med facit på hand. Men det kanske inte var den bästa lösningen för Djurgården Hockey. Man kanske skulle ha förlängt med Robert Olsson i 2 år till. Så att det blev lite lugn och ro på allting.
Sen tror jag att de här anrika klubbarna är ju mycket svårare att styra också. Jag tror att det är mycket lättare liksom i Växjö eller Oskarshamn eller Örebro och sådär ändå. Att det finns liksom, men det, ingen kan komma och säga att det var bättre förr. Liksom. Men i Leksand, Färjestad, Brynäs, Djurgården så finns ju hela tiden den debatten. Att det var bättre förr och då gjorde vi så här och det är bättre och sådär. Så jag tror att det är stökigare den typen av klubbar. För det är så många som tycker och tänker om olika saker. Och börjar det gå dåligt så blir det väldigt liksom oroligt fort.
Och sen är det också att många bryr sig om de här klubbarna. Och det är ju det som gör att det blir en press och stress också på dem. Djurgården hade ju ett medlemsmöte här för några veckor sedan. Nu var det ganska lugnt på det. Men det är väldigt många som har åsikter och tankar. Som du säger, de här nya klubbarna som kommer upp. De är ju bara glada att få vara med.
Så de gör det bra. Vi ska inte säga någonting om det. Men de har inte en historia som... Den kan vara positiv, men den kan också vara jävligt jobbig och dras med. Och det slipper de i alla fall. De får jobba med lite tomma papper från början på något sätt. Och skapa sin egen organisation och sin egen kultur på ett annat sätt. Du måste ta hänsyn till en hel del andra saker i de här lite äldre klubbarna.
Ja, bra sammanfattning. Vi studsar vidare till Hockeyallsvenskan. Och för 2 veckor sedan då, Abris och Kåla, vad sa vi om HV71 då?
Ja, vad sa vi egentligen?
Att de skulle gå upp utan problem.
Ja, men lite så var det. Det var ju liksom Real, HV71 och bäst. Och oj, 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 det här laget är bättre än de har i SHL. Och nu har de flera torskar på rad. Och vad hände mot Västerås här senast, Abris?
Ja, alltså det var ju ett ganska stukat HV som kom dit. Jag tyckte man såg tidigt. Man hade väl 3 raka förluster då, va? Om inte jag minns räkna fel. Om det var 4:e rad nu mot Västerås. Nu får rätta mig om jag fel, men jag tror det var så. Och det syntes ganska tydligt att de inte hade det här rätta självförtroendet och den här självklarheten som de har haft under hela hösten där segrarna har kommit, samtidigt som de mötte ett väldigt, väldigt laddat Västerås som jag tycker spelar med jäkla fart och inte minst Frycklund och Zetterberg där Lukas har hittat jävla bra kemi där. Så att de mötte en bra motståndare samtidigt som man vek ner sig rätt rejält, måste jag säga, den matchen. För att man stod inte alls upp mot det här helt taggade Västerås. Och sen har man ju skadebilden också. Vi kommer väl att komma in på den som naturligtvis också är ett aber för dem just nu. Då. Men det är ju sånt man också måste kunna hantera.
Stod alltså 7-0 till Västerås efter 31 minuter spel. Det är helt otroligt.
Det var ett lag i förfall, och man tittade runt hela tiden och tänkte, vem ska ta tag i det här nu? Och jag såg ingen faktiskt där som kände sig manad eller hade förmågan eller kompetensen att just liksom ta tag i det på något sätt. Va? Nu hade man ju Taylor Mattsson och Önerud borta och även Fredrik Forsberg. Då, så att, och då blir man sårbar. Men jag skrev också någon tweet om jag tror att det här är det absolut bästa som kunde hända HV. För att jag har ju ändå tyckt att de har fått lite mer poäng kanske än vad de har spelat sig till den här hösten. Och att gå igenom en säsong bara utan några problem, jag tror inte det är perfekt när man ska in i ett tufft slutspel sen. Och jag menar, de hade blivit synad på det här garanterat i ett slutspel. Så jag tror att det är jättebra för dem att de får den här käftsmällen, får försöka analysera vad de behöver kanske få in, om de behöver värva lite andra karaktärer eller om de liksom som lag kommer ihop på ett annat sätt och så här. För att det hade varit jättejobbigt att bli tagen med byxorna nere i ett slutspel, i en kvartsfinal eller någonting.
Martin Törnberg har spelat samtliga fyra matcher. Han var ju inlånad från Dalen där, HV-ikonen då, och fick lämna då med utan att vinna med sitt lag. Lite tråkigt för Martin, tycker jag i alla fall, Kålan.
Ja, det tycker jag med. Jag hade hoppats att han skulle gå in och göra ett mål eller någonting. Det hade jag ändå unnat han. Nu har inte jag sett någon av de här matcherna, så jag vet inte alls hur spelet har sett ut, men bara för att se resultatet så tycker jag ju också att det är lite tråkigt. Man hade önskat ett gott slut, men det är inte säkert att det är över än heller. Man ser och läser så finns det väl möjlighet att han kanske skulle kunna få komma tillbaks, men ja, vi får väl se framöver.
Och nu har de Modo och Björklöven den här veckan. Jag tror mycket väl de kan vinna båda matcherna, för att nu har de. Och jag är helt inne på vad du säger, Abis. Vi fick någon fråga, någon panel om det här också. Att hade de bara haft en walk in the park fram till februari och sen så kommer de i en kvartsfinal och ska möta, ja, vad säger vi, Västervik då exempelvis då. Och så vinner Västervik första matchen och HV-spel liksom hackar. Då vet man ju inte vad vi ska fixa till, vad ska vi slipa till. Nu har de ju fått gult kort att det här funkar inte, vi måste göra någonting. Och nu har man ju tid och möjlighet att se över det och komma tillbaka. Så de har de ju, när alla är friska, så har de ju en urhäftig forwardsuppsättning, tycker jag. Jag tror mycket handlar om faktiskt Fredrik Forsberg. Han är ju nyckel för dem i powerplayen. Han har ju en magisk skott som hittar rätt, och det funkar väldigt bra för dem med den powerplay-uppställningen där. Jag får en känsla av att de har gjort mycket mål i den spelformen som kanske gjort att de har fått tag i ledning med 1-0 eller 2-0 eller 3-1 och så vidare. Så vi får se när han är tillbaka då. Jag har ingen direkt prognos därför när han är frisk nog att spela hockey. I övrigt om hockey så här svenskan då, vad säger de om serien, Abris?
Som alltid så är den ju underhållande, tuff och väldigt varierande när det gäller resultat och sådär. Det går väldigt mycket i vågor och sådär. Så att jag tycker att det är ganska mycket hockeyallsvenskan över årets hockeyallsvenskan, om jag ska vara helt
Sveriges ärlig. Mest underhållande liga, är det så?
Ja, de vill ju gärna få det till det i alla fall. Sen kan väl jag tycka att både SHL och till viss del hockeyettan också är, och SDHL är underhållande. Men ja, nej, men det är något speciellt med hockeyallsvenskan. Många anrika klubbar och häftiga ishallar och sådär. Så ja, okej. Det är en av Sveriges häftigaste hockeyliga i alla fall.
Modo leder serien nu. HV har ju första gången säsongen tappat greppet om första platsen. Björklöven är trea. Plats 13 och 14 har vi Almtuna och Troja. Mora har gjort en liten resa uppåt i serien. AIK och Södertälje har det fortsatt tungt. Vilka två lag tror du möts i finalen? Den hockeysvenska finalen där en plats i SHL står på spel, Kolan, i april här.
Jag tror nog att det kan bli Björklöven och HV71.
Okej, okay. Vad faller Modo på tror du? Vad är det som gör att de inte liksom, just nu är de bästa laget utanför SHL?
Ja men absolut. De kan mycket väl vara en outsider, men jag tror ändå över 7 matcher så har jag svårt att se att de ska kunna rubba Björklöven eller HV. Så därav så tror jag att de skulle mycket väl kunna gå och vinna serien, men jag tror inte att de löser den bästa av 7 mot HV eller Björklöven. De är för tunga och de har säkert inte värvat färdigt heller, de här två lagen.
Nej, det finns ett oerhört intresse i Örnsköldsvik. Måste ge dem det. Alltså de har en bra publik, fast det bara var 2000 mot Tingsryd. Nu kanske Tingsryd inte det laget som kanske man springer benen av sig för att se, och speciellt kanske inte i övrigt. Det finns väl ingen rivalitet där uppe.
Men man är väl...
Finns det annat vi behöver nämna om serien, Kolan?
Ja, men jag skulle bara säga att man är ganska glad för Modos skull att det går bra igen, med tanke på att de skulle förbereda sig för ett kval uppåt, och sen så avbröt säsongen och så försvann tränare och alla toppspelare försvann, så Modo fick börja om. Nu tycker jag ändå att det är kul att se att de är tillbaka där de ska vara, i toppen på Allsvenskan, och vara med och nosa på SHL igen. Det är ändå en sån förening. Sen måste vi väl plussa för Kristianstad som går otroligt bra. Dubbla segrar mot HV här för inte alls länge sedan. Minussida får vi väl ge till Södertälje, där allting verkar gå fel just nu.
Osams med supportrar och ja, du vet allting. Och sen, vad förlorar de med? 10-1 eller 10-0?
10-0. De verkar...
10-0 mot Västervik.
Ja, de verkar även vara osams med pucken. Så det är inte mycket som går deras väg.
De åkte ner till Västervik och spelade i Plivit Arena inför 838 åskådare och förlorade med 10-0.
Jag har faktiskt förlorat med 7-0 mot Västervik borta.
Okej. Okay. Med Leksand eller Karlskrona eller?
Nej, med Karlskrona. Våran första träningsmatch på säsongen fick vi stryk med 7-0. Så jag vet också hur det har blivit utspelade.
Väldigt speciell arena. Det är som en sån här gammal tennistält nästan. Pressläktaren är på en balkong på kortsidan, kan jag berätta. Man sitter bakom ena målet och sådär. Så att, väldigt speciell arena.
Det är lite tjusningen med att spela i Allsvenskan, att man ena dagen så spelar i någon av de här klassiska klubbarna som har en jättefin toppmodern ishall, och sen två dagar senare då åker man och spelar, som du säger, i ett tält, eller så åker man ner till, alltså då när Panten var med, då åkte man och spelade inför 200 åskådare någonstans. Så det är ju hyfsade kontraster i den här ligan. Det tror jag det som gör också att resultaten blir som de blir.
Och sen är arenanamnen börjar bli lite häftiga också. Plivit Arena, Upplands Bilforum Arena, och sen har vi, ni har väl koll på vad Björklövens nya arenanamn är? Är det någon som tar den? På uppstuds.
Nej, eller kombolag förut vet jag. T3 eller
Vinpos Arena heter den.
Ja. Det var du som sa häftigt. Jag tycker väl kanske inte att de är så häftiga, de där namnen.
Ja, men annorlunda. Jag sa häftigt för att vara positiv. Vi ser annorlunda. Men då har jag glömt den roligaste arenanamnet som jag har alltid i alla tider lyft fram, som jag tycker är urhäftigt. Det är ju Tingsryds Arena.
Nelson Garden Arena.
Mm. När man tänker på, då tänker jag på Madison Square Garden, va? Men här har vi Nelson Garden Arena då.
Nu har
jag
vi Husqvarna Garden också.
Ja. Men har ni varit i Tingsryds Arena? Oj, nu är så negativa här, men det är ju kanske väldigt långt ifrån Madison Square Garden, om ni förstår vad jag menar.
Ja, det finns definitivt. Inte det så vara. Många likheter mellan de två tyvärr. Lite synd.
Ja, de gör det bra lagen där, och det ska bli urspännande att följa vad som händer i hockeyallsvenskan. Lukas Raymond måste vi prata om. Vi skrev ju här för några dagar sedan att han inte fick med på långlist, och sen det har han blivit utsatt till månadens rookie och gör succé i Detroit. Ja, att han inte finns med på lång list då, avbestriden, innebär ju att han inte kan bli uttagen till OS då. Men om du sätter ihop ett OS-lag, sätter du in honom där, eller? Eller hur bra är han?
Alltså jag skulle ha med definitivt om jag hade haft med honom på min långlist nu då. Jag tycker att vi är inte så supervassa framåt och vi har en del spelare med lite tveksam form av våra konstruktiva, eller ganska mycket tveksam form av våra kreativa spelare borta i NHL. Så att jag skulle absolut ta med honom och det var ju sån här diskussion också om att han måste spela topp 6 och sådär. Jag tycker att alltså ett OS-lag, jag menar, han kan väl spela i en tredje kedja om det så och sen ha en specialroll i powerplay. Jag menar, det är ju inte något, det lät som att ja, platsar han inte topp 6, det förstod man, då ska han inte vara med ungefär. Men så brukar Kanadas fjärde kedja se ut liksom under ett OS. Så att ja, det viktigaste är väl att han har en bra roll i powerplay och också få spela lite offensivt naturligtvis i 5 mot 5 också. Men här jag hade haft med.
Och det är väl två spelare som har ett lysande självförtroende bland svenskarna där borta. Det är väl Elias Lindholm och Raymond. Jag tror att det skulle bli ett lyckligt OS för Sverige om nu NHL-spelarna får med i Kina. Så måste vi ha någon spelare som slår personligt rekord. Det vill säga är så mycket bättre än vad vi tänkt oss. Vi vet ju vi får ut av Niklas Bäckström om han är skadefri. Vi vet att Elias Pettersson är urskicklig på att nypa dit pucken från sin sweet spot där på högersidan. Men vi behöver ju spelare som överraskar och blir kanske ja, blir lite det som andra VM-hjältar och OS-hjältar när de slår igenom, när de får sin, liksom, sitt stora break. Att vi behöver ju nya sådana. Vi kan inte lita på att vi ska ha en bra backuppsättning med Erik Karlsson och Viktor Hedman. För vi vet att de kommer vara helt okej, förmodligen ytterst bra. Men vi behöver spelare som bara blir en wow-känsla, lite som Henrik Zetterberg för 15 år sedan när han slog igenom. Vi behöver en ny Henrik Zetterberg. Lukas Raymond då, vad har du för syn på honom, Kolan?
Nej, men han ser ju otroligt bra ut. När man ser de här unga spelarna som åker över, jag i alla fall tänker ju ofta så här att kommer det verkligen att fungera? Jag tänkte likadant med Elias Pettersson, att ja, han är så lite, men han var ju så jäkla bra i SHL så det var ju inget snack om saken. Han kommer ju bli bäst där borta med. Den tyckte jag kändes tydligare än Raymond, för ja, men Raymond var ju duktig i Sverige, men det var inte så att han var inte på Elias Petterssons nivå. Men det har ju i sig ingen...
Han hade tufft i Frölunda i fjol också.
Ja, så jag var lite tveksam, men jäklar vad bra han har spelat.
Mm. Du har ju grabbar som är... Är dina grabbar NHL-intresserade, Kolan?
Jag vet, jo, men det är de väl. Men jag menar, vi följer inte NHL på det sättet som att... Det är ingen som sitter vaken
och
kollar
på. Vilka de babblar om? Vilka är det som är stora stjärnor där borta? Alltså jag tänkte på om de sitter. Jag har några grabbar som jag hänger med där, Benjamin och Elliot. Och de pratar ju om liksom... De spelar tv-spel, alltså NHL-spelen där. Och då nämner de massa namn och så vidare. Så att jag märker att de är väldigt inne på att... Om jag skulle nämna Mats Sundin och Peter Forsberg för dem, skulle de bara titta på mig och säga, va? Vilka är det ungefär? Men de har stenkoll på de här nya stjärnorna som kommer upp.
Ja, nej, men det är klart att de har koll på Raymond. Och sen, jag tror många som förra året pratade mycket om Elias Pettersson. Det är ändå våran framtid. Och de flesta kommer väl ihåg hur bra han var i Sverige. Och sen så han hade ju fantastiskt rookie i år. Så jag tror nog att det är väl han. Men sen, i mycket Connor McDavid. Det är svårt att komma ifrån med alla highlight-mål som han gör. Det är ju det som ungarna ser. De ser de här klippen på Instagram och TikTok och allt vad det nu är. Så jag tror ändå att han tar nog första platsen.
Mm. Jag avbröt det, Abis.
Ja, det var mer att jag ville flika in en grej. För jag tycker att debatten har varit så otroligt intressant runt det här med Raymond. Dels finns det ju vissa som tycker att det inte ens är en nyhet att han inte är med på en lång lista. Alltså det är NHLs hetaste svensk har ju varit under hösten. Att han inte är med så är det självklart en... någonting som ska uppmärksammas. Men det som jag är mest förvånad över är nog liksom att Garpelöv själv säger att ja, men jag har tagit ut alla på gamla meriter. Det är det jag kan göra. Det är det enda jag kan göra. Det är att gå på historien och se vad de har levererat. Och då anser jag liksom att det kan ju vem som helst göra det i så fall. Alltså, nu har vi en förbundskapten. I mina ögon så är han ska ju vara en av de mest hockeykunniga personerna som finns i Sverige. Och då tycker jag, sen kan man ju bomma, men det är klart att en del av hans jobb är ju också att förutspå något genombrott som kan komma. För om han bara går på statistik från de senaste 10 åren och plockar ut sina 50 spelare därifrån, då tycker jag att man gör det jätteenkelt för sig. Och det är ju så folk har pratat om, ja men det där kan man inte lasta Garpen för, utan han kan ju inte veta vad som kommer att hända i den här säsongen och så. Nej, men alltså är man förbundskapten och liksom, ja, en av våra mest hockeykunniga människor, då tycker jag det ingår att man måste också försöka hitta någon kantboll där. Sen kanske man inte lyckas, det är en sak, men att man svär sig fri bara på det, att man det enda vi har att gå på är liksom gamla meriter, det tycker jag är för dåligt faktiskt.
Är det 50 spelare att välja som man får välja på eller?
Ja, cirka, han är ju tvungen att välja bort kanske 20-30 utespelare på den här långlistan.
Ja, vi har väl en 83 spelare som, eller 80 spelare kan vi säga då, som har gjort NHL-matcher i år då. Så det är 30 stycken som ska bort då. Och det är klart att de 40 första kan väl vara givna, eller 45 första, men sen skulle man ju vilja chansa lite grann efter det, skulle i alla fall jag vilja göra på några med hög potential som framförallt offensivt då. Vem är jag att sitta och snacka om det? Men jag tycker det är konstigt att inte liksom att debatten handlar om det. Att det finns ingenting att göra åt det. Det är omöjligt att förutse att han skulle få ett genombrott.
Och vi säger också, vi ska ju hänga i Kina här i februari, och jag. Vi säger att Lukas är den svensk som har gjort mest poäng när vi åker till Kina, du och jag, i NHL den här säsongen. Och sen hackar vårt anfallsspel under, alltså vårt Tre Kronors anfallsspel. Vi kommer ju skriva Raymond-artiklar varje dag varför han inte blev uttagen, varför han inte ens fått med på långlist. Det kommer ju vara snacket.
Ja, men det känns ju som att det är bara du och jag som bryr oss ungefär liksom. Det andra är ju så att men det är inte ens en nyhet att han inte är med, och att han inte,
ja, men
med,
vad säger du liksom, Kålan då? Du som är lite neutral och lite utifrån, bryr du om att Raymond inte var med på långlist eller inte?
Det första jag funderar på, varför har man en sån lista? Varför måste du ta ut det där så långt i förväg? Kan inte bara, man tar väl ut ett lag när man börjar närma sig. Jag fattar liksom inte vad grejen är, varför du måste skicka in
en jättebra fråga. Ja, har du något bra svar, Abis?
Sånt där brukar du vara expert på, så jag trodde faktiskt att du visste mer. Skulle vi tro att du har att göra visum och vaccinationer kanske och sådana grejer?
Ja, det handlar ju lite att det här är ju en turnering som styrs av det är ju ett OS, det är inte ett hockey-VM. Så här har vi ju IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén. Vi har SOK. Och där tar man ju ut stora trupper och sen blir man ju liksom till slut uttagen. Men sen är ju frågan varför det skulle vara 50 namn som ska vara med på den här listan. Varför kunde man inte ha med 70 namn? Nu vet jag att de jobbar för att addera namn till den här listan. Och för Tyskland och Finland kanske inte är det här problem. Men vi säger för Kanada kan vi ju vara ett problem också. Om de har missat, nu vet jag inte riktigt, jag har inte stenkoll på NHL, men de kanske har 5-6 Raymonds som har klivit fram den här säsongen. De kanske inte finns med. Men de kommer ju få ihop ett bra lag. De får ju ihop ett bra lag. De får ihop två bra lag. De får upp tre bra lag kan man säga. I alla fall två lag. Ja, de får ju bara ha 50 plus 5 med. De får ihop två bra lag hur än de gör. De kan ju inte misslyckas. Men Sverige har ju inte riktigt råd att inte ha med de bästa.
Nej, helt klart.
Ja, mycket så om det. Vi ska flyga vidare. Videlgate lite kort. Du, Kålen, har ju inte riktigt fått prata om det. Hur ser du på det som Linus Odell har gått igenom? Jag ska sammanfatta det kort. Så han har alltså anmält sin arbetsgivare Djurgården Hockey för att han blivit kränkt och sen har han varit sjuk och inte spelat någon match under tiden, och nu har det kommit att utredningen är klar och att Djurgården lite ber om ursäkt för att han har blivit kränkt och de tycker synd att de mått dåligt och sådär. När du har läst om det här i media, vad känner du då, Kålan?
Att jag inte förstår någonting egentligen. Jag förstår inte vad anmälan har gått ut på. Jag förstår inte vad svaret är. Jag förstår ingenting.
Visst är det så att om ni har problem med ett omklädningsrum, då löser man det. Alltså man stänger dörren och så löser man problemet. Är det inte så som en hockeyklubb funkar till liksom förbannelse nästan?
Ja, men alltså det lilla som jag har läst, och det har ju inte kommit ut så mycket information om det här. Jag förstår liksom inte om Är han liksom besviken över att han blev av med sitt C? För han skrev ju någonstans att, eller uttalade sig att det spelade ingen roll om han var kapten eller inte. Så jag förstår, jag säger det, jag förstår verkligen inte. Ni får jättegärna hjälpa mig, men jag fattar ingenting av hela den här situationen.
Är det inte proceduren runt hur han blev av med sitt C som är själva knäckfrågan då i hans ja, det han upplever som en problematik då, som jag förstår det. Sen kanske okay. Han kan säga att jag behöver inte ha ett C på bröstet, men jag vill att det ska gå till på rätt sätt när jag blir av med det, typ ungefär. Så har jag uppfattat i alla fall att
han
det
kanske
hans
kom tillbaka till omklädningsrummet och så satt C på Sörenssons tröja och då tyckte han att det här skulle jag bli fått information om.
Ja, absolut. Ja, jag köper det om det är så.
Men är det så viktigt då, Kolan?
Nej, det tycker inte jag. Men det kanske han tycker. Det är så olika för person till person. För en del så är det jätteviktigt om du har en bokstav på tröjan kanske. Och det vill man ju. Man kanske är väldigt stolt över det till exempel. Och så vidare. Som jag säger igen, jag fattar liksom inte hur det kan ha blivit en anmälan på det. Och det har ju mynnat ut i inte ett jävla skit, om vi ska vara helt ärliga. Ja, det är väl bara att Linus har fått ännu mer skit egentligen.
Ja, du fick väl lite skit för att du gick ut och kritiserade Karlskrona en gång i tiden, Kolan.
Stämmer bra.
Vad blev det för effekt av det? Alltså, fick du nu är det helt olika fanskulturer i Karlskrona som det är i Djurgården, men kände du dig bekväm att spela för Karlskrona efter det?
Jo, men alltså, det var inga problem så. Men sen vet jag ju att i Djurgården så är det ju väldigt speciellt just med fans och så vidare. Men ja, men som i vårat fall så var det ju att jag sa ju till innan, för det var ju en pengafråga. Vi hade inte fått våra pensionspengar, och Karlskrona ville värva in ny spelare, och då sa vi där när de var nere hos oss att ni får jättegärna värva nya spelare, men vi vill ha våra pengar först, annars så kommer det inte att bli bra. Och problemet är att vi alla tycker samma sak, men det är typ en eller två som vågar säga det. Och det är vi som får skit och vi som vågar säga det utåt. Så är det ju alltid. De flesta i ett omklädningsrum tycker likadant, men de vågar ju inte säga någonting. För allt för få vågar ju ha en åsikt. Och det är väl ändå en sån sak som jag själv alltid har tyckt att rätt ska vara rätt. Och sen så har väl det blivit backfire på mig själv då ganska många gånger. Samma sak upp i Timrå med när det fattas alltså flera hundratusentals kronor, och ändå så folk tycker samma sak, men det är ingen som vågar säga någonting. Så ja, vi är för jävla fega är vi.
Vi har ju fått uppgifter under helgen, Abris, eller förresten vi stannar med Videll där, att hur var det mot Brynäs? Han var inte med på bussen upp till Gävle, va?
Nej, absolut inte. Det var han inte. Och jag pratade med Mikael Aro efteråt, och han sa väl att han har tränat en gång egentligen på is med laget då, den här veckan. Så att, och var borta mycket före det också. Så de tyckte väl inte att han kvalade in på sportsliga grunder på grund av det då. Och det kan man väl köpa, även om jag tror att det liksom
tror han kommer spela för Djurgården den här säsongen och mer?
Nej, det tror jag inte.
Jo, det är för att komma till också Djurgården, att det har ju ryktats under helgen att de ska ta in en ny tränare. Om det blir ett komplement till Aro och Falk, eller om det är någon som blir headcoach, det vet vi inte. Vi försöker vända på stenar, som det så lite latcho heter i vår bransch, och få lite mer information om det här. Men vi är inte just nu i läge att publicera någonting att han eller hon tar över Djurgården. Vem tror du tar över Djurgården, Abis? Blir det ett starkt meriterat namn, eller blir det typ Micke Holmqvist från de egna leden?
Nej, men jag tror ändå att i så fall att man går på ett meriterat namn. Sen vet jag inte riktigt hur Joakim Eriksson tänker, för jag tror väl fortfarande att det är han som sitter på beslutsrätten när det gäller det där. Men jag tror att styrelsen har flyttat allt närmare, flyttat fram sina positioner. Man brukar göra det när det krisar, så att nej, det kan ju liksom vara, det kan ju vara ett namn som Stefan Lund som kan dyka upp. Det ska ju vara någon som vill ta det här uppdraget också. För det är klart att du kommer ju inte till dukat bord direkt, utan det är ganska tufft jobb. Du har ganska mycket att förlora på det här, för att även om Djurgården har en del skickliga spelare så är ju det kollektiva spelet är ju under all kritik i allt för många matcher egentligen. Så att det finns väldigt mycket som man måste rätta till, och en spelargrupp som jag inte alls känner kanske synkar ihop heller. Men visst, kan man vända på det så kan man ju få ut väldigt mycket positiv energi ur vi såg ju lite grann hur Boumedienne och Nils Ekman kom in i Brynäs, men det var ju en väldigt kort period också. Det här är ju betydligt längre, så att det är en väldigt stor utmaning, tror jag, och jag vet inte hur många som är liksom beredd att hoppa på den.
Ekman till Djurgården kanske, eller? Frågetecken.
Ja, jag tror inte att han är Joakim Eriksson kompatibel riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag får inte den känslan om att de riktigt går i takt. Om nu Joakim Eriksson blir kvar, han får ju mycket skit.
Vi får se. Vi ska lite silly season tema också i programmet innan vi släpper er, och ni får gå tillbaka till saker som är mycket viktigare än att lyssna på oss. Du släppte en tweet igår, lite nyheter från Brynäs, eller Brynäs målvaktsjakt. Kan du summera det, Abris?
Ja, det är väl klart länge, närmare 5 veckor egentligen, att Viktor Andrén vill lämna Brynäs, så att Almtuna är beredd att ta över kontraktet och vill ju verkligen få över Andrén. Man har ju haft målvaktsproblem hela säsongen egentligen, men Brynäs har sagt att vi kommer att lösa det, men problemet är lite grann att de har inte riktigt fått loss någon målvakt som kan ersätta Andrén, så därför har det blivit en långbänk av det hela. Och ett namn man har jobbat hårt på är ju Frans Tohima då, en gammal leksing som spelar Leksand en säsong där och som numera finns i Kålan, kan ta uttalet på KL-klubben Niftekimmik Nishmijesk eller någonting sånt här, va? Typ nu. Där han har blivit tvåa bakom Sudden, som jag kallar honom, som kom in i Oskarshamn förra året där. Han har kommit in och gjort succé där, så att han nöter mycket bänk för tillfället. Men KL-klubben vill inte släppa honom riktigt än i alla fall.
Vad säger du om uttalet, Kålan?
Ja, men jag funderar på om det är Niftekimmik Nishnikamsk, är det dem?
Ja, lite så tror jag.
Jag vet inte om det kan vara den.
Ja, du kunde inte ens lista ut alltså vilken klubb det var på mitt uttal. Det säger en hel del faktiskt. Men jag tycker det, du har nog rätt där. Du
ja, okay.
Jag tror du bara skulle behöva korrigera lite grann, men du var tvungen att fundera på vilken
klubb. Ja, men det är skitsvårt att säga om det. Jag kan säkert ha fel jag också.
Nej, den där var klockren. Den där kändes bra. Det kände jag hela inne med igen. Ja, nej. Sen är det väl lite större Rögle, Thomas?
Ja, precis.
Lite många kockar.
Ja, många kockar på backsidan kanske nu när Erik Gellinas har förstärkt laget. Det ryktas också att Cody Curran är på väg tillbaka. Cody Curran sitter på delvägsavtal och har bara spelat 4 matcher i San Diego Gulls. Underbart namn på ett farmalag för övrigt. San Diego Gulls. Om jag någon gång, det är ju givetvis för sent, skulle bli hockeyproffs, så skulle jag vilja spela för Long Beach Ice Dogs eller San Diego Gulls. Det klingar så vackert. Men om Curran också kommer, det är lite osäkert, så sitter man med oerhört många backar. Och det vi hör, det är att om det är från spelaren eller Rögles sida, det skulle låta osagt, det finns säkert en kombination. Det är att det funkar inte så bra för Tony Sund, finska landslagsbacken. Och att även Johannesson finns i någon typ av någon damm här, där spelare liksom kanske lite halvbjuds ut till att man pratar med andra klubbar och diskuterar och lite orolig för vad som ska ske med istiden då. Lukas Ekestål Jonsson går ju som en komet i det här laget och har väl 1 poäng per match. Och när sedan Wallinder får chansen med Gellinas då i första backpar då, så gör ju det att det blir för trångt där på topp 6 backar. Tony Sund då, inte det? Varför inte han lyckas, Abris?
Ja, det där är ju alltid svårt att säga. Jag tycker väl kanske är lite mjuk på något sätt i sitt spel. Jag tycker väl han borde kanske ta för sig lite mer. Det är ju en fin skridskåkare och bra med puck och sådär. Men kanske lite mer edge i sitt spel skulle man väl kanske efterlysa där. Säkert var en omställning också kommit till SHL. Men finländska backar måste ju inte alltid vara en succé i SHL, om man säger så. Så att Nej, så han har varit tufft. Jag vet att Brynäs slår på väldigt hårt för att få Tony Sund inför den här säsongen. Mikko Manner hade ju honom i landslaget bland annat här i våras och sådär. Så men de gick bet där på Rögle som vandrade den dragkampen. Och Brynäs vet jag ska försöka få in en back till där, så det kan säkert vara aktuellt. Sen är det ju intressant med Ryan McKiernan som var en av SHLs mest hypade backar under inledningen här. Och har ju varit petad på slutet. Där vet jag att man var missnöjd med honom i början av säsongen eller på försäsongen och sådär. Men att det blev bättre sen där. Men det är ju högst anmärkningsvärt att han är helt utanför laget nu i lördags. Det får ju mig att fundera lite grann på vilken väg Rögle väljer att gå när man ska banta sin backsida. Jag tror att Samuel Johannesson kommer att bli kvar, det är min känsla. Jag tror att det var lite mer skarpt läge för någon vecka sedan när det var klart med Gellernas, men han har ju fått spela ganska mycket nu på slutet. Det är ju Sund och McKiernan som har fått stryk i istidsligan mest.
Det kommer i alla fall ske grejer där, och vi har försökt att rota lite om Karren där, men vi får inte riktigt fram vad problemet är. Han sitter ju på ett bra kontrakt, så att han har ju sina, jag tror att det var cirka $1 million, spelar ingen roll vilken liga han spelar i, och det är väl klart att se upp ett sånt avtal för att åka till Ängelholm, han blir ganska stor pengatorsk på det sättet, för att Rögle kan ju inte matcha en sån lön, det är ju en omöjlighet. Har du någon silicisen att bjuda på, Kålan? Det ryktas som att Häradsbygden kanske har någon forwardsförstärkning på gång.
Nej, jag hoppas att vi kan få in någon mer forward så vi kan ta oss upp i tvåan. Det hade varit lite roligt faktiskt. Men vi får se.
Jag vet att sportchef Anders Karlsson där jobbar på, eller hoppas att Jesper Ollas kan spela med Häradsbygden i kvalet. Men du var väl inne på att han har 4 heltidstjänster samtidigt.
Ja, ungefär. Jag är på att tjata på honom också att han ska vara med och spela. Så vi får se vart vi landar där. Men tillbaka till den här Frans Thoma. Heter han så? Målvakten. Jag sökte ju upp laget nu, så de heter ju Neftek Himik Nishnikamsk.
Okej. Just det. Perfekt. Bra. Perfekt. Jag tror vi avrundar avsnittet med Kålans perfekta uttal av, vad hette klubben sa du?
Neftek Himik. Nu kan jag inte säga det längre. Neftek Himik Nishnikamsk.
Just det, perfekt. Tack för att ni lyssnade på oss idag, och ha en riktigt trevlig december framför oss. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.